Välkommen till Finland finns inte, en podd om konspirationsteorier. Jag heter Victoria.
Och jag heter Andrea.
Idag ska vi prata om Åkerblomrörelsen.
Hej Victoria.
Hej Andrea. Länge sedan sist.
Ja, faktiskt, vi hade lite accident och sommarlov.
Ja, som blev lite längre.
Lite höstlov. Ja. Men nu är vi här.
Nu är vi här.
Vi har äntligen kommit fram till det som vi alla har väntat på, nämligen finlandssvenska konspirationsteorier.
Ja! Alltså yes. Jag är så taggad. Jag är så taggad.
Faktiskt. Jag tar nu den här veckan och sen får du, Victoria, ta nästa vecka lite.
Yes.
Vår kära, vad ska man ens kalla det? Inte fosterfolk? Är det vårt fosterfolk? Vårt fosterländska modersmål, jag vet inte alls.
Bara, vi tar en tur i vår kära ankdam.
Historia.
Ja.
Mystiska historia.
Ja, om konspirationsteorier än stuff.
För jag ska berätta om Åkerblomrörelsen som är... Det är vår egna finlandssvenska sekt.
Yes.
Yes. Har du hört om det?
Jag har hört lite. Och sen så googlar jag en bild på henne. Och hon har ett fucking lejon. Och jag är så... jag är så taggad på det här. What's up?
All right. Nåja. Okej. Okay. Vi kan börja med att hon heter alltså Maria Åkerblom. En finlandssvensk kvinna. Som hon föddes 1898. Så det här är förra, vad blir det, seklet? Va? Jag kan inte de här.
För två seklar.
Ja, herregud, just det. Nåja, hon växte upp med 8 syskon i ett litet torp i Snappertuna, som är i Nyland.
Alltså fortfarande, jag tror att Snappertuna är typ i typ svensk, alltså i Sverige eller typ så här Norge.
Det låter
svensk,
lite så.
Norsk, gränsk, gräns, ja. Herregud, jag kan inte prata.
Men ja, hon dog 1981, så det är ändå så här, jag vet inte, jag räknar det som nyligen, men inte det är ju egentligen nyligen. Hon kom här och jag bara, ja men hon levde ju länge, hon dog just.
Ja, jag var då 40 år sedan.
Nej, herregud vad vi är gamla. Okej, vi är nog inte födda på 80-talet, men ändå.
Nej.
Nå, ja, ändå. Men hon var mest verksam i början av 1900-talet, som man kanske kan räkna ut. Och lite om hennes bakgrund. Och som sagt, hon var född väldigt fattig i fattig familj, så hon redan som 5-åring så skickade de henne att jobba som en piga till granngårdarna.
5 år?
Ja, lite.
5 år? Vad fan kan en 5-åring göra?
Jag tycker att inte kan en 5-åring ens bära en liten hink, utan det är nog sådär bära en deciliter åt gången. Liksom.
Ja, oj herregud, stackars människa.
Ja, så liksom genom att hon då jobbade på olika gårdar och sådär så kom hon ganska tidigt i kontakt med så här väckelserörelser. You know, the weird part of Christianity, eller vad man nu ska säga.
Konstigt att det inte var just där botten.
Vänta nu, jag kommer dit.
Och
sen blev hon typ som tonåring så blev hon ganska svårt sjuk. Och efter det så blev hon själv liksom en så kallad sömnpredikant. Hon höll alltså predikan i så här transliknande tillstånd. Så där vet du att nu är jag vet du i trans och mina ord kommer direkt från Gud.
Okay.
Så hon hade till och med en säng med sig till kyrkan. Vet du, dit längst fram och så typ så pratade hon där.
What?
Och det var hennes thing. Ganska länge sådär.
Okej. Okay. Alltså jag bara tänker så här om Niklas skulle bli en sömnpredikant. Vad fan han skulle predikera? Vad fan. Mumlar något helt oförståeligt.
No, men exakt, men det man kan ju, men också för att hon sa ju bara att det är Gud som säger, det är inte hennes fel om det är oförståeligt.
Ja. Gud som säger att jag måste nog köpa det där imorgon. Ja, ja.
Nu ja, men hon var i alla fall en jättesak karismatisk och spännande person och hon väcker idag ännu ganska mycket intresse. Man har gjort en pjäs om henne, eller i alla fall en pjäs om henne, vad jag hittade på, var det Oravais sommarteater. Och det har gjort också liksom dokumentärer och liksom fiktiva filmer om hennes liv. Så ja, det var ett citat som jag hittade om henne var sådär, att det var liksom en hornorkester som spelade på överfulla tillställningar, så kom Maria Åkerblom inridande på en vit häst och så här utslaget ljust hår och vit klänning, och så talade hon där i timmar och trollband publiken, och sen red hon iväg igen på sin vita häst. Att hon hade liksom ganska så bra show på det.
Det låter som det i alla fall. Snälla, men säg att hon hade en riktig häst.
Nå, jo, nå, inte, var det nu en käpphäst inte?
Nej, men jag tänkte att det var bara så här bildligt bra. Nej. Alltså, red alltså, hon på riktigt in med en häst?
Jo.
Oh my god, det här. Jag, alltså jag missförstod det här först. Okej, nu är jag med.
Ja.
Fan vad bra.
Men då när hon började i Snappertuna alltså, så då det samlades liksom så här stora massor med människor för att lyssna på henne predika. Så då fick hon senare också framträda i några kyrkor i Helsingfors. Så det var liksom så där big thing. Men sen mötte hon lite motstånd sen senare, men att jag kommer lite till det. Att just när hon började, så det var efter finska inbördeskriget, så människor kanske var, det är en orsak till att hon blev så liksom stor och populär så att säga, för att det hade just varit krig och vet du, alla ville ha så här en mening och vet du, en förklaring, och de ville liksom ha kontakt med någon högre makt, för att de var så att varför har det här hänt, varför har liksom alla män här dött eller så där på något sätt, eller blivit skadade, folk hade förlorat familjer och ena. Så de ville liksom ha någon som kunde lova tröst och lite ge svar om vart den kaotiska världen liksom var på väg. Men hon var populärast i Österbotten. Vilket vi... Det är ju där alla freaks finns. No, nej. Jag är själv därifrån. Ja, hon hade jättemånga anhängare i Karleby och Terjärv. Jag vet inte, säger man det så? Terjärv? Nu måste man ju säga det så. Jag är alltid livrädd.
Jag är inte Österbotten.
Jag är livrädd över att uttala österbottniska ordsamt, för man gör det alltid fel och sen är alltid någon
Terjärv.
No, exakt. Nej, men hon fick i alla fall, hon hade jättemånga anhängare där, så hon liksom flyttade dit sen. Liksom ganska i början av sin. Att hon slog liksom igenom där och började där. Och det var också då som kyrkan började kanske ta avstånd från henne. Och hennes rörelse väckte ganska mycket liksom uppståndelse i norra Österbotten. Och medlemmarna började liksom dra sig mer till varandra. De umgicks bara med varandra och liksom hängde med varandra och lyssnade på henne som predika.
Mm-hmm.
Och sen stämdes rörelsen för att de försökte piska djävulen ur en medlem.
What?
Ja, och sen också hon Maria själv hade avfyra en pistol liksom på en öppen väg, så sen efter det började det gå lite neråt med hela rörelsen.
Skulle hon också då skjuta djävulen ur någon eller bara vad?
Jag
grejer?
Vet inte riktigt, men det här kanske så här, det här var hennes liv nu i ett nötskal. Nu ska jag liksom gå in på så här vad det här rörelsen på riktigt liksom är och what's up med den.
Okej. Okay.
Vi har akademisk forskare och tidigare minister och tidigare biskop Gustav Björkstrand, som är kanske den som vet mest om henne. Han har forskat jättemycket om henne och vi funderar i något skede på att be honom som gäst, men att vi är nog inte riktigt kanske tillräckligt seriösa för att ha en så på något sätt. Jag vet inte, ordentlig gäst. Nåja. Men han har forskat alltså i Åkerblomrörelsen och han har bland annat skrivit en bok om rörelsen. På 60-talet skrev han sin gradu om Åkerblom. 1971 gjorde han en dokumentär om henne. År 76 skrev han sin doktorsavhandling om rörelsen. Och 2011 har han skrivit en biografi över hennes liv. Så han liksom, han vet what's up.
Nice. Vi borde ha fråga.
Ja. Men han har också försökt, genom åren så försökte han också träffa henne personligen. Men okay, han fick aldrig ens prata i telefon med henne, utan det var alltid såhär... No, för att hon var lite rädd för honom eller något. Han fick tala liksom med trotjänarinnan som sa upprepade hon sa i telefon åt honom.
Alltså det känns ju lite... Jag vet inte.
Men det är för att hon ville ju vara gåtfull. Okay. Hon var ju bara en person som hon hade ju på det sättet ingen utbildning. Hon var liksom fattig. Och hon kunde liksom trollbinda folk med sina så här superavancerade tal under så här mystiska seanser. Att han här, Björkstrand, har också sagt att hon borde typ ha blivit skådespelare. Eller något sådant. Det är något han har hört någon säga om henne. Och det låter som att det skulle ha passat.
Men därför tänker jag ju att det är ju konstigt att hon då inte vill tala med honom sådär. Att hon bara vill tala med honom genom sin trotjänare typ.
Men jag tänker att om det är någon som på riktigt gräver i hennes juttu och sådär, att på något sätt har så bra koll på hennes sätt att övertyga folk och sådär, vet du, att om någon är medveten om hur hon talar och vad hennes liksom mål är och hur hennes hela rörelse fungerar, så då kanske, vet du, då kanske inte fungerar lika bra att, vet du, övertala någon. På lite samma sätt som att om du, då vet du, så medvetenhet, att då kan du kanske inte bli övertygad och sådär. Men hon hade ju övertygat jättemånga om att bli med i hennes, jag vet inte vad hon sa, hej kom med i min sekt, men you know. Hanna Björkstrand har räknat i 800 anhängare.
Wow.
Så det är nog ganska många i svensk Finland på tidiga 1900-talet.
Ja, det är det nog.
Fast i och för sig det var ju mera. Men ja, vi ska inte gå in på svensk Finlands historia sådär, för det vet jag inget om. Men ja, och de här anhängarna var jätte liksom hängivna också. Att de försvarade henne i vått och torrt och liksom de ljög i rätten för hennes skull. Liksom att om de hamnade som vittnen så de bara nä. Och så satt de också då av fängelsedomar liksom helt snällt för att när det kom fram att de ljög och allting. Och ja, wow. Exempelvis så ja, hon, Maria ställdes inför rätta på grund av det här pistolskottet som jag talade tidigare om. Men flera av de här sektmedlemmarna som då var där på plats var bara att nä, inte har hon skjutit någon vapen, inte. Mm. Nej.
Så han står med, vet du, kulhål här i, ja, vet du, armen i axeln och bara nej, inte hon skjutit mig.
Ja, och då stämdes de här liksom för mened, men sen ledde det till att ännu fler sektmedlemmar ljög i rätten. För då kom de ju liksom, tog in mera sådär, kan ni berätta att de här har ljugit? Jag bara, nej, de har nog inte ljugit för att hon hade ingen vapen, vet du.
Oh, good, nice.
Ja, de här skandalerna i Karleby gjorde då att Maria bestämde sig för att rörelsen ska flytta tillbaka till Helsingfors. För att nu har de förstört sitt rykte just där borta, så nu måste de börja om.
Det är ganska bad.
Exakt, och då var det liksom upp till 200, eller ungefär 200 av de här medlemmarna som bara sålde allt de ägde och flyttade med henne till Helsingfors.
Där är hängivna följare liksom.
Exakt, så det är också det antar jag som Björkstrand har kanske lite forskat i, att hur får du folk så övertalade att du är liksom så speciell att hej, nu ska du sälja din gård, allt du äger, hej, och så drar vi och bor i den här trevillan här i Mejland i Helsingfors, vet du, det är jättehejsan.
Herregud, jag får lite så här, herregud. Liksom, det här är en så här, om de var glada och nöjda så sure, men också så där, tänk om tänk hur, vet du, hon också kunde förstöra liv.
Nå, lite nog, för att de här flesta anhängarna var vanliga arbetare och bönder som bara liksom blev så fängslade av hennes predikan och hennes liksom tal. Och då hade hon ett så här jätteeffektivt angivarsystem, så hon gjorde så till att hon såg till att ingen gjorde något som de inte borde. Och då kunde hon sen i sin predikan använda sig av vad en anhängare hade liksom skvallrat om en annan. Så på det här viset så trodde alla anhängare att Åkerblom kunde läsa deras tankar.
Alltså det där är redan väldigt uttänkt.
Nej, exakt.
Och liksom sådär, alltså jag vet inte, jag är fascinerad, jag vet inte om jag kan säga imponerad, för att det är väldigt positivt, men liksom också sådär att wow, tänk att man på något vis, vem fan kommer ens på tanken liksom, om jag skulle ha en sekt så inte skulle jag komma på tanken att bara liksom få folk att tro att jag läser tankar genom att ha dem att angiva varandra.
Men det är nog ganska vanligt, tror jag, inom sekter. Att liksom att det, att man, du ska ju få dem att tro att du vet exakt vad de gör innan de ens har gjort det och allting. Och för de här liksom anhängarna till henne, så de vågar ju inte tänka en ond tanke om henne, för att sen skulle de, vet du, vara part av hennes seanser och så här liksom public shaming och liksom allting. Mm. Så det är ju helt ren sekt, liksom, sektfasoner.
Men jag menar, alla sekter är ju inte heller så här konkret spirituella. Eller jag tänker just någon så här, någon dockare som jag har sett om sekter. Så det är ju mera kanske så där, inte att det handlar konkret om att läsa tankar eller att det kommer från Gud, någon sån här, utan det är ju mer så där, jag vet inte.
Jag guess det beror på.
Ja, exakt.
No, jag vet inte, jag tror att det finns ju nog olika sorters liksom, sekter.
Jo.
Förstås, så. Men om man tänker på något Heaven's Gate och whatnot, så jag menar, man kan ju hitta många trevliga exempel. Men ja, anyway, efter att hon då dog 1981, så då vågade vissa anhängare liksom komma fram och prata öppet om henne, och de sa att hon var liksom en psykopat som borde ha spärrats in någonstans. Men sedan andra anhängare så fortsatte beskriva henne som liksom den finaste människan på jorden. Och så de vågade inte ännu heller efter hennes död säga något ont om henne. Eller så var de bara på något sätt så hjärntvättade att de tänkte att hon är på riktigt jätte liksom fantastisk. För hon var jättetrevlig mot vissa. Eftersom hon liksom, de fixade ju inkomst och tjänster åt henne. Att hon levde hela sitt liv på andra, på sina anhängare.
Okej.
Att liksom, eftersom jag får Guds ord och allting så du ger mig lite pengar och betalar min hyra här och liksom sådant. Så då var hon ju trevlig mot dem. Nåja. Men innan hon då dog och efter att det var de här åtalen kring det här pistolskjutningen och allting, så de lyckades typ slingra sig ur det, tror jag, men sen fortsatte åtalen då liksom att förfölja den här rörelsen. Och det här ledde till att någon i den liksom inre ringen så att säga försökte mörda en advokat som var de på spåren.
Wow!
Ja.
Det började redan.
Exakt. Så sådär att vi ska inte bli fast utan vi ska nog komma undan det här, för vi mördar den här som nästan har kommit ikapp oss och så. Men ja, efter det mordförsöket så, de lyckades inte då tydligen, utan efter det här mordförsöket så kom myndigheterna liksom ikapp rörelsen och Maria Åkerblom fängslades och skickades till kvinnofängelse i Tavastehus. Bland annat, tror jag. Och hon satt fängslad där i 8 år. Hon försökte nog rymma flera gånger, men att... Och medan hon då satt fången där i 8 år så typ upplöstes hennes rörelse sådär ganska mycket. Att hon hade typ några anhängare kvar. Så sen när hon slapp ut därifrån så levde hon ett ganska så här stillsamt liv där i Mailands, tror jag, med de här få anhängarna som hon hade kvar. Och sen också ett villkor för hennes frigivning var att hon fick inte predika mer i offentligheten. Så då satsade hon på, så här, hon hade massa typ företag också, så hon satsade på dem. Och som du sa, du nämnde lite här tidigare, så hon blev bland annat känd som hunduppfödare. Hon hade också 2 tama lejon.
Wow.
Ja, jag är lite avundsjuk på lejonen. För de här var liksom, de var 2 lejonungar från Högholmen, alltså zooet här i Helsingfors, som hade blivit lämnade av sin mamma. Och då kontaktade man Maria, för de liksom visste att hon kunde ta hand om dem, så hon hade ändå liksom ett rykte som så här bra med djur och hunduppfödare och sådär.
Okej.
Okay. Och då säger folk där att man kunde ofta se henne promenera omkring i Mailands med lejonen i koppel.
Fan, det ska vara en syn.
Alltså faktiskt. Vet du, där alltså... den där crazy sekttanten med sina 2 lejonungar.
Men inte vågar man ju säga emot henne, liksom, om hon kommer med, vet du, 2 lejonungar. Vet du, jag skulle inte ens våga, vet du, sådär, om vi skulle gå där omkring i Mailands och det skulle komma emot en tant med 2 lejonungar, så inte skulle jag ens våga säga åt dig att jag ser där hon, den där crazy sekttanten.
Nej, men du säger det sen efteråt. Jag skulle vara helt sådär. Jag funkar ju läsa dina tankar, så hon hör ju.
Ja.
Sen läste jag också en lång intervju med Ingebritt Åkerblom, som är Marias brorsdotter, som liksom lever ännu då. Och så. Och hon är kanske inte jätteglad över... Hon har alltid tyckt jättemycket om liksom sin faster, så hon är kanske inte jätteglad över... liksom så här negativ publicitet. Hon menar nog inte heller att det är liksom att Maria var någon så här ängel och att hon förtjänar inget illa. Men hon kanske är lite sådär att hon har fått onödigt mycket negativ publicitet. Och hon menar då, vilket jag tror att kan finnas ett korn sanning i, att liksom när hon började predika så fanns det en röstare inom kyrkan som inte kanske var så jätteglada över att en ung kvinna samlade 1000-tals åhörare när hon uppträdde i kyrkor. Så det tror jag nog absolut kan ha en liksom poäng. Och hon här, Ingebritt Åkerblom, säger också att Maria hade sagt att om hon hade levt under ett annat århundrade, några århundraden tidigare, så skulle hon typ ha blivit bränd på bål eller något sånt.
Well, that's probably true. För att det är så som historien har funkat.
I början av sin verksamhet så blev Maria Åkerblom faktiskt uppsökt av dåvarande ärkebiskopen, som sa att hej, kan du sluta för att kvinnor ska tiga i församlingen?
Ja,
så ja, jag menar, han kom och sa det till henne rakt ut, så I guess att det är nog liksom sådär a point in that. Och Björkstrand, som då alltså hade forskat i henne, så han menar att det är liksom kanske inte en svartvit fråga heller. Att inte kan man ju säga att hon var en jätte så här evil person som ville skada en massa andra. Utan att det började kanske med en bra vad heter det, intention, att hon ville liksom gått just då efter kriget och ville liksom ge stöd åt människor och sådär, och sen kanske det, vet du, lite skena iväg, så här snöbollseffekt, och sen kunde det bara inte liksom stoppas mera.
Mm.
Och det tror jag nog också att han har en poäng i, att inte det är ju liksom knappast var hon, vet du, en ond person.
Det är ju alltid sådär intressant genast när man börjar gräva lite djupare i människor, så oftast är det ju sådär att liksom det, man ganska snabbt skrapar man bort det där svartvita lagret, och sen kommer man in till den där gråzonen där man inte liksom, sen vet man inte vad man ska tycka. För å ena sidan och å andra sidan. Så jag antar att det här är lite samma. Att hon säkert hade, jag menar hon var ju från en ganska enkel bakgrund och hon ville säkert bli sedd på något vis, och sen så, jag menar just om ärkebiskopen kommer och säger att nu ska du vara tyst, så för att kvinnor ska tiga i församlingen, så kanske man inte håller med honom överhuvudtaget.
Då blir man så arg att man fortsätter bara av spite.
Ja, exakt. Exakt. Och jag menar, jag vet ju inte själv hur mycket liksom trodde hon själv på det. För om hon själv trodde på det också, så det är ju också en helt annan historia.
Nu enligt Björkstrand så var det väl nog att hon liksom trodde absolut att hon var sådär typ, vad heter det, Guds speciella barn, eller hur man nu ska liksom sätta det.
Så jag menar, då är det ju också, om man tänker på det, så jag vet inte vad jag ska säga. Jag har någon point, men den flög ut genom fönstret.
Nej, exakt. Men jag menar, liksom lite shady business, för att du får folk att ljuga, för att säga att jag kan läsa dina tankar om du pratar skit om mig, men kanske en god tanke i alla fall i början. Så jag menar, det, jag tänker att i dagens samhälle så kan vi ofta vara ganska snabba att döma folk. Så att det här, vet du, a bad person och det här är a good person och sådär. Men jag menar att ingen är ju kanske 100% god eller ond.
Ja, exakt.
Djupa insikter här.
Ja, verkligen. Men den viktigaste frågan. Vad hände med lejonen?
No, jag tror att de säkert blev säkert sen vidare bortadapterade till något annat zoo eller något sånt där.
Okej. Jag tänkte att de fick ha dem tills de dog.
Är det inte månne farligt?
Jag tror det. Men jag menar, en lejonunge är nog också ganska farlig. Sådär.
Jo, men de är ju ändå, vet du, om du jämför en lejonunge med ett fullvuxet lejon, så tror jag nog skillnaden ändå är ganska stor.
Oh gud, tänk att ha två vuxna lejon bara sådär i sin lägenhet.
No, nu är det ju alltid folk, ibland tar de ju alltid. Polisen tar, kanske inte i Finland, men nej, ganska mycket i The Land of Crazies, a.k.a. USA. Så där är det ju alltid bland någon jävel som har köpt. No, hej, vi kan ju, du vet ju Tiger King and shit, I mean. Men alltså faktiskt, jag följer på Instagram i Ryssland, så är det nog couple som har en puma.
Okej. Okay.
För att den är, vad heter det liksom, hur ska man säga, den är så här liten. Alltså short, kortväxt liksom, att den har, du har inte fullt utvecklad, så den blev typ mobbad av sina syskon eller något sånt där. Men saken är att det är ändå en puma, så en liten puma är ändå jävligt stor.
Ja.
Så, men också sådär, de bara typ gosar med den och den lite sådär slickar dem i håret och liksom, jag och så tittar jag på den stassar, den så klor 5 centimeter lång, jag att herregud, alltså går det här på riktigt? Vet du, ja, okej, ni har haft den hela dens liv, den är jättevan vid er, men liksom också om den skulle typ vilja leka och någonting, så tänker jag att den skulle kunna typ bita av er hand, jag vet inte.
Mm. Alltså det är nog ganska risky, för jag menar, du har ju katt och jag har ju haft katt, så jag menar, de är små, men de är nog väldigt medvetna om att de kan mörda oss, och jag är helt övertygad att om katterna skulle bestämma sig för att mörda oss, så skulle de göra det.
No, det, alltså, det gör ju jävligt ont om ens en katt klösar en lite. Ens misstag när man läkar med den.
Ja.
Och nu kan de bita riktigt ordentligt om de vill också. Så det är det jag menar, att om den sen typ, inte att den skulle kanske ens vilja skada dem, men om den skulle bli typ att du så här plötsligt rädd för något eller någonting, så tänker jag att liksom, det är mycket, vet du, en liten hoppsan är mycket farligare med en stor puma än med en fluffy liten Garfield.
Ja. Så jag kanske inga lejon, varken stora eller små.
Hemma. Nej, inte ännu.
Nej. Men ja, det var allt för den här veckan. Eller varför säger vi veckor, som att vi ska komma ut varje vecka? Det här var allt för den här gången, kanske vi ska säga.
Det här avsnittet, ja.
Ja.
En spännande person, det lönar sig att kolla lite. Det finns också så här klipp på Yle-arkiven när de har så här körsång, Maria Åkerblom och liksom hennes flickor och något sånt där. Det är lite eerie att titta på något sätt.
Det lät hemskt så här cute när du beskrev det.
Ja, men vet du, när man vet bakgrunden så är det lite så här att, okej.
Okay. Ja, och sen nästa vecka så fortsätter vi med finlandssvenska skumheter.
Herregud, det borde vi döpa om vår podd till.
Nu där har vi sen nästa säsong. Finlandssvenska skumheter.
Det blir en kort säsong.
Nu hittar vi bara, vi gräver lite.
Rydat.
Du har lyssnat på podden Finland finns inte med mig Victoria.
Och med mig Andrea. Följ oss på Instagram och Facebook på @finlandfinnsinte eller e-maila oss på finlandfinnsinte@gmail.com.
Peace out.
Nej, säg inte.